Valåret 1976 präglades av hård politisk konfrontation. Efter 44 år i regeringsställning utmanades Socialdemokraterna nu av en samlad borgerlig opposition. Vi går till riksdagens allmänpolitiska debatt onsdag den 4 februari 1976. Efter Olof Palmes anförande begär Gösta Bohman ordet för en replik.
Det här var ett typiskt Olof Palme-tal av idag. Sen gjorde Olof Palme en stor sak av att det skulle vara som föreligga så stora olikheter mellan å ena sidan Folkpartiet och å andra sidan Moderaterna och Centern i familjepolitiken. Ja, det finns vissa skillnader, men de är inte större än att de enligt min mening skulle kunna överbryggas. Och de är i varje fall ett intet emot den splittring som finns inom rörelsen. Vi är i varje fall överens om att vi ska ha någon slags vårdnadsersättning och att vi ska åstadkomma en förkortad arbetsdag för småbarnsföräldrar. Och det är långt mera än vad man har kommit fram till inom det stora regeringspartiet. Moderaterna ställer sig utanför daghemsbyggandet, sa statsministern, efter att ha lyssnat på mitt anförande där jag förklarade att vi behöver flera barndaghem, att efterfrågan är stor. Vad vi har gjort är att vi har icke velat låsa oss för just 100 000 daghemsplatser, utan har sagt att daghemsbyggandet ska rättas efter en efterfrågan ute i olika kommuner. Och vi är övertygade om att trycket på barndaghemplatser kommer att gå ner om man inför vårdnadsersättning av något slag. Och kostnaderna? Ja, de kostar för första året ungefär 350 miljoner kronor. Eftersom inte vi har sagt någonting om hur det här ska finansieras, så menar statsministern att vi i sak är emot daghemsbyggandet. Men 350 miljoner kronor, det är väl ungefär, kanske till och med något mindre, än vad den reguljära höjningen av barnbidragen brukar kosta som genomförs år efter år. Och det beloppet ska i varje fall jämföras med de 1500 miljoner kronor som man vill satsa för statsföretag och för vilka man inte har anvisat någon som helst täckning alls. Jag tycker att statsministern är på något underligt sätt eller har blivit storföretagsfixerad. I fredags här i kammaren så höll han en likadan debatt med försvar för storföretagen. Och det skulle alltså vara någon slags polemik emot mig som inte skulle gilla stora företag. En polemik som alltså förs fram alldeles efter det att jag konstaterat att det är våra exportföretag som i stor utsträckning har byggt upp Sveriges materiella standard. Men det är ju inte det det gäller. Storföretagen finns och de lever, får vi hoppas. De dör inte som småföretagen. Nära 800 småföretag försvann förra året i fusionen med stora företag eller såldes ut eller lades ner på grund av kostnadsbelastningen och på grund av den politik som har förts i landet. Och även stora företag har som bekant varit små en gång i tiden. De små företagen behövs för innovationernas skull, för utvecklingens skull, för nya idéer och nya tankar som ska omsättas i praktiskt arbete och för att ge oss sysselsättning och trygghet i framtiden. Utan den här växande företagsamheten som börjar smått och växer sig stor så kommer vi inte att klara vår standard i kommande år. Men som sagt, socialdemokraterna är på något sätt fixerade vid de här stora företagen. Det går igen i varenda debatt och det hänger väl ihop med synen på behovet av centralisering, på kollektivisering, på de stora enheternas ideologi. När Wigforss en gång förklarade att han gärna ville ha stora företag därför att de var lättare att socialisera än små företag, så finns det alltså en linje från den tiden och fram till dagens linje. Sen anklagade statsministern mig för slentrianmässig svartmålning när jag här i talarstolen står och talar om och åberopar vad den socialdemokratiska partistyrelsen tänker och tycker och säger. Och då jag föredrar vad som har hänt på den socialdemokratiska kongressen. Och då jag drar slutsatser av vad LO-folk runt om i Sverige säger om framtiden. Och vad hela LO-pressen och en stor del av den socialdemokratiska pressen är fylld av. Då är det svartmålning. Ja, på den punkten kan jag hålla med statsministern. På den punkten kan jag hålla med statsministern. För förverkligas alla de här tankarna som kommer till uttryck i de djupa leden inom svensk socialdemokrati och på den stora partikongressen, då blir framtiden betydligt svartare och betydligt mörkare än vad vi andra räknar med att den skall bli och hoppas på att den skall bli.
Och herr Palme blev sin vana trogen inte svaret skyldig.
Till herr Bohman. Herr Bohman levererade sin ideologiska glundmål. Han började med att det var ganska bra i landet. Men sen blev det ju värre och värre ju längre tiden led. Begreppet den svenska modellen har varit ett hedersord, sa han. Hans företrädare Heckscher sa för några år sedan att de sociala framstegen, den höga levnadsstandarden och den ekonomiska jämlikheten är icke längre några gångbara argument när det gäller att skapa goodwill för vårt land. Men Bohman har hunnit i kamp. Men nu är det gnissel i maskineriet, sa han. Jag kunde plocka fram hur mycket citat som helst av Bagge och Lindman och alla. Det var så precis så här. När vi fått hålla på ett tag i Almarsson. Hittills har det gått bra, men nu är demokratin i fara om socialdemokratin får fortsätta. Nu är det så att människorna tycker det är rätt hyggligt i landet. Men om nu herr Bohman ärligen tycker att det är så illa i Sverige. Och vi talar om individens frihet i fara och skattetrycket och sparsamheten och minskade bidrag. Är det bara ord? För titta sen på era motioner. Vad kräver ni? Större pengar till försvaret. Större bidrag till små barn. Större bidrag till stora barn. Mera bidrag till transporter. Större bidrag till trossamfund. Större bidrag till studiecirklar. När bidragskarusellen snurrar när högern ska, eller moderaterna ska sätta sig till och göra förslag. Och samtidigt med detta klagar ni över skatterna och utgifterna och kräver stora skattesänkningar. Och sen ovanpå alltihopa är ni anhängare av sunda statsfinanser och minskad statlig upplåning. När ni vill låna 6-7 miljarder mer eller vad det kan vara. Det här går ju inte ihop. Och det blir överbudspolitik. Och då måste jag få besked. Antingen är alla herr Bohmans konservativa, för att inte säga reaktionära tirader, ett rent ordfyrverkeri. Som man avlossar för att möjligen fröjda det moderata galleriet. Men som man egentligen inte menar något med. Som man inte tror på. Eller också menar herr Bohman verkligen att vi ska skära ner skatterna, spara på statsutgifterna, radikalt hålla tillbaka den offentliga sektorn. Då går det ju för sig logiskt ihop. Men då måste herr Bohman tala om vad är det han ska spara på. Är det räntestödet? Är det bostadsbidragen? Är det andra sociala utgifter? Ge besked. Den varudeklarationen har väljarna rätt att kräva. Förut angrepp jag personligen väldigt mycket och det är klart jag får en och annan släng. Men det har blivit lite bättre med det också. Nu svartmålar i realiteten herr Bohman den nya generationen inom fackföreningsrörelsen. Han står ju här och säger herr Bohman att ja, de gamla de begrep vad jag frågade om. Men den där nya generationen av fackföreningsfolk, de begriper ingenting. De är bara inställd på konfrontation. Jag vill säga herr Bohman att jag vill varna honom för detta. Att bedriva denna gammel höger klappjakt på fackföreningar. Det är en gammel höger klappjakt. Det är väldigt bra folk. Det är en fri diskussion. De smider inga sådana dolska plan. Vad ska herr Bohman stå här? Precis som han stod här om kväll. Och skrämde och bedrev denna konfrontationspolitik mot icke närvarande fackföreningsledare.
Då kan man ha sin fria debatt. Det är så intressant att när de tar ansvar så har de ju på andra sidan så har de herr Werner som är emot hela den reformistiska, tålmodiga, mödosamma arbete som fackföreningsrörelsen bedriver. En remissdebatt och verkligheten, herr Bohman. Vem är det som är emot verkligheten? Herr Bohman brukade ju säga att vi hade ingen kontakt. Och den offentliga sektorn, det var det värsta som fanns. Så kom det en undersökning som visade att inte minst de moderata samlingspartiets väljare, de insåg ju att man måste bygga ut den offentliga sektorn för att klara åldringsvården och barntillsynen och allt det andra. Jag undrar, de här det var inte så länge sedan Bohman talade vackert om Per Albin och Möller socialdemokrat. Och egentligen så vore löntagarna moderater om de inte vore vilseförda av illvilliga agitatorer. Det var nästan som man såg Gunnar Sträng i slokhatt och dolk smyga bakom husknuten och hetsa upp folk. 80% skulle egentligen av svenska folket skulle rösta med Moderaterna om bara visste vad Moderaterna står för. Men det visade sig då att 80% av de moderata väljarna, de vill ju använda merparten av sina inkomster för att bygga ut den offentliga sektorn i framtiden. Då frågar man sig hur det är. Det är ju kanske inte Socialdemokraterna som skulle ha varit moderater om de känt herr Bohman bättre. Det kanske är Moderaterna som skulle ha varit socialdemokrater. Är det missdebatt så ska man ge besked. Ja, till Thorbjörn Fälldin, jag läste det här lite enfaldiga argumentet att vem är det som inte ska få jobb om ni inte omedelbart ställer upp på vår paroll om 400 000 jobb i en cirkulär artikel. Jag tänkte, ett sånt dumt argumentation tar inte Thorbjörn upp. Men den kom dessvärre. Vi säger ju att vi ska ju skaffa varenda jobb vi kan få. Och vi tycker illa om ert försök att leka med siffror. Ni lovar 100 000 jobb. Vi lovar ingenting. Vi skaffar 200 000 jobb. Ni lovar 400 000 jobb utan medel att förverkliga det. Och framförallt med ett dråpslag mot vår energiförsörjning. Vi lovar inte, men vi ska sätta till alla klutar för att skaffa de jobb som finns att skaffa. Ändå, jag ställer ju frågor i all beskedlighet. Och när ni nu argumenterar mot kärnkraften så här förtvivlat, när ska ni då avveckla den? När då? Hur? Om ni är så mot de byggen som pågår, ska ni stoppa de byggena? Är det ett villkor för en regering att de byggena ska stoppas? Det är ju hundratusentals människors välfärd som berörs och vi får icke svar. Vi har diskuterat familjepolitiken idag. Och jag tycker det är väldigt positivt att det finns det här intresset för familjerna och för barnen. Kan vi förkorta arbetstiden? Det är ju alltså om vi och löntagarorganisationerna kan komma till en praktisk lösning. Det är det frågan om. Enhälligt beslut på vår partikongress. På den punkt, alldeles klart. Men man ska icke ställa ut löften. För då kan det gå som i Hultsfred. Det har jag nämnt en gång förut. Här samlades den borgerliga majoriteten och sa att nu ska vi ha vårdnadsbidrag i Hultsfred på 200 kronor vad det var. Och det var en torsdag, stort principbeslut, stort propagandaståhej, jättelik presstäckning i alla landets tidningar, radio, tv och vad det var. På måndag, tre dagar efteråt, samlades man och sa att det blev för dyrt, vi har inte råd med vårdnadsbidrag. Vi drar in på det. Vi skjuter på framtiden. Det var ju bara ett principbeslut. Men alltså det här, det var ju alltså svikit familjerna, de som kanske trodde de skulle få de här pengarna. Så man kan räkna med det. Det blev inget. Ett litet exempel, säger ni. Vad betyder Hultsfred i de stora avgörande sammanhangen? Nej, säger jag. Det är viktigt i Hultsfred, och det är viktigt som en symbol hur man icke får bedriva familjepolitik. Och därför har jag försökt få besked och inte fått av de väldiga löften som är utställt vid denna riksdags början. Vi vill icke göra familjerna besvikna. Den ömsintheten bör man visa mot dem, och därför kommer vi att driva en konstruktiv familjepolitik. Vi har diskuterat ekonomin. Jag har berömt ju att vi under jämviktsriksdagens år kunnat föra en ansvarsmedveten ekonomisk politik. Ett valår så trivs löftena på politikernas läppar, så har det gjort idag också. Och om vi icke också nu för en ansvarsmedveten politik, då kan uppvaknandet bli mycket bistert. Det är lätt för politikerna att stå i riksdagen och stå och kräva återhållsamhet av andra parter i vår fria ekonomi. Från denna talarstol så hör man ständigt maningar till löntagarna. Ni får hålla ner era löneökningar. Dessutom talar Bohman allmänt illa om fackföreningsledare. Men för att bli trovärdiga så får icke politikerna i lättsinne överinteckna våra ekonomiska resurser. Och det formar jag som en allvarlig vädjan till riksdagens ledamöter. Herr Bohman säger, ja det är illa med marginalskatterna, det är illa att vi inte har vårdnadsbidrag. Och så bladar han på miljard, miljard på miljard. Men kom icke sen till löntagarna och säg att de ska hålla nere sina lönekrav. För herr Bohman har totalt förstört marknaden för en ansvarig ekonomisk politik i samspel med de fria krafterna i vår ekonomi. Jag skulle innebära månadens så kallade understatement om jag skulle påstå att vi fått besked om vad en gemensam borgerlig politik skulle innebära. Även om herr Ahlmark var rätt långt ute. All right. Vad skulle den innebära? Jag tycker det torftigaste i dagens debatt, om jag får säga det, det var när herr Bohman som finale grande på sitt anförande sa att vi vill ha växling vid makten för dess egen skull. Men det är att göra politiken okänd. Ni hade växling i makten i Stockholm. Ni sa att vi ska höja skatten om bara sänka skatten om bara viljan finns. Ni höjde den med 2,75 eller vad det var. Ni sa att vi ska ge 50-kort, det ska vi värna om. Ni höjde det med samma. Det är den största borgerliga regeringen vi har haft. Politiken gäller ju sakfrågor och icke färgen på kostymen eller kosmetika och sånt där. Politiken gäller ju vad man vill göra för människorna, och det är något av ett kapitulationsbesked när herr Bohman inget annat har att säga att vi vill ha växling vid makten för dess egen skull. Vi har respekten för väljarna och för människorna att säga: här ger vi besked. Här har ni vårt program. Det är vi beredda att sätta in all vår kraft på att genomföra.
Herr Bohman, kort inmellan.
Herr talman. Ja, herr Palme. Vi och många andra har tidigare varnat för socialisering. Det gjorde Ohlin. Det gjorde Hjalmarsson, det gjorde Heckscher och det gjorde Holmberg. Och jag är alldeles övertygad om att en av anledningarna till att man inte gick längre från socialdemokratiskt håll då var att man blåste sig strid, att man varnade och att man opponerade. Men nu är vi där igen. Nu vill man ta ett nytt steg, ett nytt kliv framåt. Och nu är det vår skyldighet att fortsätta att ta upp de här varningarna än en gång. Och vi hoppas att vi ska kunna tvinga er på reträtt även den här gången. Är inte, och jag skulle gärna vilja fråga statsministern om det, är inte statsministern medveten om att de svenska marginalskatterna idag är ett samhällsont som skadar hela samhällsekonomin? Om statsministern inte är medveten om det, då står statsministern otroligt isolerad i det svenska samhället, det vågar jag påstå. Våra resonemang om skattesänkningar går inte ihop, säger herr Palme och kräver mig på redovisning. Ja, för det första förhåller det sig ju på det sättet, och det vet alla som har kontakt med det svenska folket idag, att sänkta skattesatser inte behöver betyda sänkta skatteinkomster. Det är de höga skattesatserna som gör att folk inte redovisar som de ska göra, att de inte jobbar, att de hellre tar ut i fritid sin ersättning för övertid och annat. Gå ut och fråga herr Palme så får ni det fullt klart för er. Statsinkomsterna ökade, om jag inte minns fel, förra året med runt tal 15 miljarder kronor, trots allt resonemang om sänkta skatter. Skulle det vara för mycket begärt om man säger att av den ökningen på 15 miljarder kronor som inträffade när vi hade 0% i bruttonationalprodukt ungefär, 0% i bruttonationalprodukt ungefär, att man av de 15 miljarder kronorna, som alltså kommer att bli större om vi ökar vår tillväxt, satte av tillräckligt mycket för att genomföra en verklig skattesänkning, för att genomföra denna betydelsefulla sociala och ekonomiska reform? Får jag sedan påminna om att de strider som ägde rum i vårt samhälle under 20-talet kring kollektivavtalslagen och kring arbetsdomstolen och det som sedan hände då det gällde tredje mans rätt, de slutade i samförstånd. Den gemensamma känslan för trygghet i arbetet och en lugn samhällsutveckling ledde fram till Saltsjöbadsavtalet. Och det var framför allt den här samförståndspolitiken mellan olika intressen, mellan parterna på arbetsmarknaden, som bidrog till att ge den omtalade svenska modellen dess innehåll. Solidaritet och ansvar för landets ekonomi hos alla parter, det var de hörnstenar som det här samförståndet byggde på. Fred på arbetsmarknaden blev resultatet. Men den generation som byggde upp det här samarbetet, den är nu i stor utsträckning pensionerad. Och den har efterträtts av nya människor som inte har vunnit sin position i hård kamp och inte har nötts mot motståndarnas argumentation. Som inte har lärt sig inse att det inte alltid är bara en som har rätt då olika meningar gör sig gällande. Och det är den generationen som är född mitt inne i det socialdemokratiska samhället och vars världsbild präglas av det samhälle i vilket de lever, som söker strid nu, söker strid till varje pris, vill förändra samhället, vill överta makten, vill förändra ägandet och vill, som det heter i olika debatter, socialisera. Det är mot den bakgrunden, Olof Palme, som vi tar upp den här striden för att försöka efter måttet av vår förmåga få er att bli betänksamma, att få er att icke förverkliga de intentioner som ni är ute efter att förverkliga.